Du och hundratals andra står i en klunga på en av landningsbanorna på Arlanda. Du sträcker på dig för att få bättre sikt. Arméns musikkår spelar. Ni ska inte med något flyg. Ni är här för att få första parkett till något historiskt. Alla som är här är nog lika splittrade som du. Vägen hit har kantats av misslyckanden.
Världen kommer inte nå Parisavtalets mål. Det skriver FNs klimatpanel IPCC i en ny rapport.
Den globala uppvärmningen har överskridit 2-gradersmålet och nu kräver flera världsledare extraordinära globala åtgärder. Solär geoengineering. Av det kommer att införas i år för att möta den akuta krisen. Det klubbade FNs säkerhetsråd igenom idag. En flotta av nybyggda flygplan väntas göra sin jungfruflygning om bara några veckor.
Fem plan ska starta från Arlanda. Du får en liten skymt av dem när de rullar fram på landningsbanan några hundra meter bort. De ser större och smalare ut än vanliga passagerarplan.
Det som händer nu är något historiskt. Det är vår sista hopp efter en lång tid av globala misslyckanden. Men som så många gånger förr hittar mänskligheten lösningar på de stora problemen. Som statsminister är jag stolt över att Sverige är en av de länder som nu går i frontlinjen för ett av världshistoriens största globala överenskommelser för att rädda klimatet.
En rysning går genom kroppen när du ser en efter en av flygplanen lätta från marken.
Program om framtidens ödesfrågor. Vad händer om vi inte når klimatmålen och den kommande hettan inte går att stoppa? Då kan vi behöva ta till en radikal plan B. Att ingenjörsmässigt manipulera klimatet. Men baksidorna av det här är många. Det kan nämligen göra allt mycket, mycket värre. Du lyssnar på P3 Dystopia.
Det har gått 5 år sedan jungfruflygningen.
Avslutningsvis, jordens medeltemperatur har sjunkit med 0,5 grader sedan operation Tempestas drog igång. Det skriver FNs klimatpanel IPCC i ett pressmeddelande idag.
Tack för den nyhetsuppdateringen. Nu är det dags för en väderprognos. Hur blir midsommarvädret i år, Robin?
Ja du Jenny, det blir till att ta på sig varma kläder. Snön kommer nämligen att dra in över stora delar av landet redan på...
Du är sent ute. Det är midsommar på lördag och alla dina vänner har redan rest bort. Andedräkten bildar som cigarettrök i kylan när du kliver ut ur porten. Det är mitten av juni, men himlen är vit och dimmig. Det har den varit länge nu. Nyhet från Aftonbladet. Just nu, krismöte i FNs säkerhetsråd efter kraftiga regnoväder och torka på flera håll i världen. Skyller på utsläppen från operation Tempestas. I matbutiken är det urplockat. Skyltar har satts upp vid grönsaksdisken. Observera att priset höjts kraftigt på grund av extremväder i flera leverantörsländer. Ett paket rucola. 80 spänn för ynka 65 gram. Du lägger tillbaka den. Du lägger ner butikens sista potatisar i en påse och slänger ner i korgen. Langar ner ett halvt inplastat vitkålshuvud. En burk vita bönor i tomatsås. Du går till snabbkassan. På väg hem. I observatorielunden åker barnen pulka. Du slänger dig ner på soffan, knäpper på tvn.
Ja, det är torsdag kväll och här är Aktuellt.
Kina kommer nu att dra sig ur operation Tempestas. Alla deras flygplan står redan på marken och kineserna hotar nu att sätta in målsökande missiler.
Allt oftare så hör man rapporter som den här.
Möjligheten att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad blir allt mindre eftersom utsläppen av växthusgaser inte minskar.
Eller det här.
We are definitely not on a pathway to the Paris Accord, a 1.5 degree world.
Att det snart är för sent. Klimatet är utom räddning. Men samtidigt som alla de här dystra rapporterna så hör man också något annat.
Att vi med hjälp av ny teknik skulle kunna lösa den här krypande och malande katastrofen som vi har pratat så himla mycket om i Petri Dystopia.
Tekniken, eller egentligen teknikerna, går under samlingsnamnet geoengineering.
Alltså att vi människor helt enkelt skulle kunna ingripa i klimatförändringarna och vrida tillbaka klockan. Och det här ämnet kändes ju ännu mer aktuellt när den här nyheten kom i början av 2021.
Planer på tester vid rymdbasen S-Range av utrustning som kan användas för klimatmanipulering har gjort att Sverige hamnat i den klimatpolitiska hetluften.
En grupp forskare från Harvard ska genomföra ett geoengineering-experiment i Kiruna sommaren 2021 för att undersöka hur en av de här teknikerna skulle kunna fungera i praktiken.
Och i korthet kan man säga så här. Det finns vissa som hävdar att det här skulle kunna vara vår räddning.
These technologies could do an amazing job of reducing real climate risks all over the world and do it at an absurdly low cost.
Och andra som hävdar att om vi använder geoengineering så skulle det potentiellt kunna bli mycket, mycket värre.
The warming that had been suppressed would happen very rapidly, far too rapid for society or different species to adapt to that rate of warming.
And so geoengineering led the world in less than a decade into a global war.
Vi ska försöka hinna med så många aspekter som möjligt av det här tveeggade svärdet. Hur det faktiskt skulle kunna hjälpa oss, men också vilka enorma risker som är förenade med det här.
Men som vanligt så ska vi börja i historien. För idén att vi människor med någon sorts exakthet kan påverka vädret och klimatet är långt ifrån ny.
Hello.
Det här är historikern James Fleming, författare till boken Fixing the Sky. James har studerat människors vilja att förändra väder och klimat genom historien. För viljan har ju alltid funnits där. Som under medeltiden.
Medieval hail archers, the king ordered them out during a hailstorm to shoot their arrows up into the sky to try to convey to the clouds that they're not supposed to ruin the crops in the middle ages. There were Native Americans that did this too. They shot their arrows into the sky to try to intervene.
Men det här också varit en kommersiell syssla länge. Så kallade regnmakare, alltså mindre seriösa affärsmän som mot betalning lovat att ändra vädret.
The deeper history is that the rainmakers, usually charlatans, snake oil salesmen, were always promising the farmer to make it rain. They would go to the county fairs on the western dry lands of the US. And then in Europe it was the hail shooters who would promise to destroy hailstorms with their cannons. And it was always for a cost, it was always for a fee.
Långt senare, på 1800-talet, började forskare bli oroliga för något som kanske verkar lite främmande idag.
Ja, precis.
Anders Hansson är docent vid tema miljöförändringar på Linköpings universitet.
Då var man ju rädd för stundande istider.
I Jules Vernes bok Kapten Hatteras resa till Nordpolen, publicerad 1866, föreslås en något fantasifull lösning på det här.
Då fanns det en idé att man skulle kunna ändra jordaxelns lutning och på det sättet då få solinstrålningen att komma på ett annat sätt. Så han skrev i den här boken om hur man skulle avfyra stora kanoner och rekylen från kanonerna skulle göra att jordaxelns lutning ändras lite grann.
Jules Verne var ju romanförfattare, men forskare på den här tiden föreslog konkret att man på olika sätt skulle släppa ut mer koldioxid för att undvika en ny istid.
Idag så låter det ju ganska bakvänt.
Men inget av det här kom längre än till idéstadiet. Å Och istället är det en annan form av manipulation som får fart under början av 1900-talet i och med modern krigföring.
One of the earliest examples from the 20th century is making smoke screens.
I flera videoklipp från första världskriget som vi har tittat på så kan man se hur den amerikanska militären släpper ut rök från plan i närheten av sina militärskepp. Det ser lite ut som att de fäller ner ett enormt badrumsdraperi som helt skymmer sikten för de här fartygen. Samma sak gjordes med marktrupper.
Hide their troop movements under smoke.
Men det här var bara början.
A thermonuclear device detonated on target off the coast of Christmas Island.
And then when the atomic bombs came along, they thought maybe we can have a real weather warfare here.
När man började testspränga atomvapen högt uppe i atmosfären så la militären märke till något. Explosionerna påverkade jordens magnetosfär och de så kallade strålningsbältena som finns där.
It very much disrupted the atmosphere and disrupted the magnetosphere for really they calculated for up to 10 years that we didn't have a natural magnetosphere anymore. We had one that had nuclear debris injected into it from these explosions. And after they decided that space was radioactive, then the military thought, well, let's see what happens if we make it more radioactive.
Så den amerikanska militären tänkte helt enkelt, whatever, vi har fuckat med jordens magnetosfär med massa radioaktivitet, varför inte fortsätta? Och ryssarna hängde på.
And so both the US and the Soviet Union kept raising the stakes and trying experimental detonations at higher and higher altitudes.
Planen var att man med hjälp av kärnvapen kunde störa magnetosfären och sabba kommunikationskanalerna.
You could disrupt radio traffic.
Говорит Москва. Московское время.
Interfere with the high altitude radio waves. You might even make a much more devastating effect of electromagnetic pulse EMP.
Och tanken var att man skulle kunna komma undan ansvaret genom att säga,
well, we were just doing a test and we're sorry if we wrecked your infrastructure, you know.
Och de faktiska konsekvenserna av testsprängningarna blev som tydligast 1962. Då genomförde amerikanerna en testsprängning över Stilla havet i närheten av Johnston Island där de hade en militärbas.
9, 8, 7, 6.
De sprängde en vätbomb, 100 gånger mer kraftfull än bomben över Hiroshima, högt upp i atmosfären.
Very large bomb. It wiped out all radio communication for up to 48 hours over the Pacific. They couldn't get any messages to Johnston Island.
Det blev bokstavligt talat radiotystnad. Amerikanerna kom inte i kontakt med sin egen personal på ön.
And it also blew out a lot of circuits in Hawaii. It blew out heavy electrical circuits for the traffic lights and things in Hawaii.
Ögonvittnen beskrev hur en spektakulär syn uppenbarades på himlen.
Aurora tropicalis.
Aurora tropicalis. I Sverige har vi ju norrsken som kallas för aurora borealis. Och vid sydpolen så finns aurora australis. Men närmare ekvatorn så får man normalt aldrig norrsken.
But this was an aurora tropicalis. It made the whole Pacific atmosphere glow. You know, kind of funny electric colors like green and yellow.
Efter 48 timmar får man upp radiokommunikationen med personalen på Johnston Island.
The US Pentagon contacted Johnston Island. And the first message they sent to them was, are you still there? They thought that maybe they had blown themselves up.
James Fleming ser det här som ett tidigt geoengineering experiment.
Because geo, it was the whole world's magnetosphere, and it was an attempt to make it behave in a certain way through human intervention.
Under 60-talet förbjöds testsprängningar av atomvapen i atmosfären, men under samma tid ska idén om att på artificiell väg förändra klimatet och vädret aktualiseras på nytt. Men den här gången inte utifrån ett militärt perspektiv.
My fellow countrymen, on this occasion...
1965 får USAs president Lyndon B. Johnson en rapport på sitt bord med titeln Restoring the Quality of Our Environment. Rapporten tog bland annat upp hur koldioxidutsläpp påverkar klimatet, men också vad vi skulle kunna göra åt det.
And that report had stuff about what we would now call solar geoengineering.
Det här är David Keith, professor i tillämpad fysik. I rapporten som Johnson tar emot så står det att man skulle kunna motverka global uppvärmning genom att sprida reflekterande partiklar över världens hav. Och såna här idéer var ändå ganska standard inom den tidiga forskningen kring hur man kunde motverka klimatförändringar.
If you look back at the reports from the 80s and 70s, this was more built into most reports about how to manage climate change. And then it really stopped being so, and I think there was a sort of taboo.
För samtidigt höjdes röster mot idén om att genom ingenjörskonst försöka rädda klimatet.
Och det var mer eller mindre, man kan säga, det var ett forskningsförbud kring geoengineering, för att det hade blivit väldigt mycket protester på 70-talet med miljörörelsen, och man hade ju upptäckt att kärnvapenproverna spred så mycket radioaktivitet och annat.
Det är inte förrän nyligen som geoengineering-tekniker har återfått sin status som en potentiellt viktig del av arbetet mot klimatförändringar. Enligt Anders Hansson är det särskilt en person som återaktualiserar geoengineering. Den holländske Nobelpristagaren och kemisten Paul Crutzen. I en artikel publicerad i tidskriften Climatic Change 2006 föreslår Crutzen något som påminner om det som Lyndon B. Johnson fick på sitt bord 1965. Idén om att släppa ut solreflekterande partiklar i atmosfären.
Något som kallas för Solar Radiation Management.
SRM. En teknik som vi strax ska prata mer om.
I artikeln skriver Crutzen:
The very best would be if emissions of the greenhouse gases could be reduced so much that the stratospheric sulfur release experiment would not need to take place. Currently, this looks like a pious wish.
Den argumenterade för att klimatfrågan har blivit så pass allvarlig och akut, så det vore oansvarigt att inte ens överväga möjligheterna att förstå sig på geoengineering. Man kan hamna i en situation som blir så pass akut att man måste kunna ha någon form av beredskap. En plan B.
En plan B. En plan som på många sätt och vis blivit mer aktuell för varje år som går, när plan A, det vill säga att tillräckligt snabbt minska utsläppen, blivit allt mer svåruppnålig. Och de senaste åren har FNs klimatpanel IPCC gått från att knappt ha övervägt geoengineering som ett seriöst alternativ till att i allt högre grad diskutera fördelar och nackdelar med det i sina rapporter.
Då kom ju som geoengineering in i finrummet. Det fick en större politisk acceptans i och med att även IPCC överväger det som ett seriöst alternativ bland många.
Men vi kanske ska förklara lite tydligare nu vad geoengineering faktiskt är rent konkret.
Tittar man på jordens historia så kan man lite grovt säga att det finns två sätt för jorden att bli kallare. Det ena är om mängden koldioxid i atmosfären plötsligt minskar väldigt mycket. Och det andra är om det händer någonting som hindrar solen från att värma upp planeten. Och tanken med geoengineering, det är helt enkelt att försöka härma någon av de här två processerna. Antingen göra någonting för att fånga upp massor med koldioxid från luften, till exempel med hjälp av teknologi eller genom att plantera massor med träd. Det andra alternativet, det är att på något sätt begränsa mängden solljus som kommer in till jorden. Men vi kan ändå börja lite grann med det här med att fånga upp koldioxid. För just nu så håller det på att utvecklas massor med teknik som på olika sätt ska försöka göra det här. Och framförallt se till att den inte släpps ut igen.
En teknik som kallas carbon capture and storage görs redan på mindre skala runt om i världen just nu. Tanken är att man ska fånga upp koldioxiden från till exempel fossileldade kraftverk.
Så komprimerar man den så pass hårt så den blir flytande, och man kan skicka den via pipeline eller med båt till en geologisk lagringsplats, och då undanhåller den från atmosfären i helst då för evigt.
Sen kan man också försöka samla in redan utsläppt koldioxid, det som kallas för carbon removal. Mike Hume, humaniograf vid Cambridge University.
In a sense they're forms of reverse engineering. They're trying to remove carbon dioxide from the atmosphere, which earlier processes have injected into the atmosphere.
Elon Musk har till exempel precis finansierat en stor tävling där den som kommer på en teknisk lösning som kan fånga in minst ett ton koldioxid om dagen kan vinna $50 miljoner.
I'd like to thank you for leaving crazy person out of the description.
Men de flesta fokuserar på trädplanteringar som en low-tech men potentiellt väldigt effektiv metod. Om tillräckligt stora områden planteras så skulle det här kunna fungera. Om själva träden får stå kvar. För i samma ögonblick som man hugger ner träden och till exempel eldar upp dem eller något liknande så kommer ju den här koldioxiden att släppas ut igen. Om den inte fångas upp igen av någon annan teknik. Grejen är att det finns faktiskt exempel på när det verkar som om människor har lyckats med den här metoden så bra att det har ändrat klimatet, även om det inte riktigt var meningen.
Scientists may finally have an answer to what caused the little ice age of the 17th century.
Det här är ett nyhetsklipp från Global News om en studie som kartlägger varför en liten istid inträffade på 1600-talet. Forskarna tror att en av faktorerna som bidrog till det här var europeernas kolonisering av Amerika.
According to the study, Christopher Columbus kicked off European colonization when he landed in 1492. 55 million indigenous people across the Americas died over the next century.
På bara några decennier så dog över 90% av den inhemska befolkningen i Amerika. Det här var en konsekvens av framförallt smittkoppor och andra sjukdomar som européerna bar med sig. Det här gjorde i sin tur att stora områden som tidigare hade odlats eller på olika sätt brukats av människor snabbt växte igen med buskar och träd. Så mycket och så snabbt att en del forskare då tror att det bidrog till den här lilla istiden på 1600-talet.
Winters in the Little Ice Age averaged 2 degrees colder than the modern era.
Geoengineering har som sagt lyfts fram allt mer av IPCC de senaste åren i takt med att klimatkrisen förvärras. I nästa huvudrapport som kommer 2022 så väntas det få ännu större utrymme. Men det finns en teknik som vi har varit inne och nosat på redan och som IPCC avråder från just nu för att den anses för spekulativ och riskfylld. Tanken är ungefär så här. Eftersom källan för den stigande värmen är solen så kanske man skulle kunna bli av med lite av solljuset.
Ja, precis. Och här finns det ett gäng tekniker som olika forskare och en del andra har föreslagit. En del är att skicka ut enorma speglar i omloppsbanor runt jorden och försöka spegla bort en del av solljuset. En annan är att på olika sätt skapa fler och vitare moln över haven för att de ska reflektera bort ljuset. Men den teknik som har fått mest uppmärksamhet är inspirerad av vulkaner som genom historien har orsakat många stora svängningar i temperatur.
A desolate and eerie landscape in the northwestern Philippines. It looks like the aftermath of a nuclear holocaust.
1991 väcks plötsligt den filippinska vulkanen Pinatubo till liv efter att ha varit inaktiv i över 600 år. En pelare av rök stiger 30 km upp i luften och ett mörkt dis av aska blockerar solens ljus.
Killing more than 300 people, leaving thousands more homeless.
Över hela Filippinerna faller aska likt snö från himlen och täcker allting. Det är det största vulkanutbrottet i modern historia och det är inte bara i Filippinerna som konsekvenserna märks.
And after Pinatubo, I remember I was down in the Boston area and we had a very cool summer in 92, a year afterwards.
Och hur kan man då förklara att vulkanutbrottet på Filippinerna hänger ihop med att det blir kallt i Boston året efter?
När en vulkan får utbrott så släpps det ut en mängd olika gaser och partiklar i atmosfären. En av de här gaserna är svaveldioxid. Den ombildas till framförallt svavelsyra som går ihop med vattenånga och bildar små sulfatpartiklar. Och de kan stanna kvar högt uppe i stratosfären under flera år. Och där bildar de som ett dis som gör att mindre solstrålning kan nå jorden. Och det gör att det blir kallare. För jordens klimat påverkas ju av två delar.
Dels då av hur mycket solstrålning som kommer in. Det är det som värmer upp jorden. Och sen så sänder jorden och atmosfären ut värmestrålning.
Annika Ekman, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.
Och det är det som liksom kyler av jorden och den här balansen mellan de två delarna då, solstrålningen som kommer in och värmestrålningen som går ut, det är det som ger oss vår temperatur.
Det som händer 1991 efter vulkanutbrottet, det är alltså att hela jordens temperatur sänks runt en halv grad och att den här dimman runt jorden ligger kvar i stratosfären i 3 år.
It wasn't a year without a summer, but it was a very cool summer. And that's because the volcanic dust and ash and sulfates had provided a cooling effect on the whole planet pretty much.
Efter vulkanutbrottet på Pinatubo så började en del forskare titta aktivt på tekniker som skulle göra det möjligt att på samma sätt blockera solstrålning.
Så då tänkte man, om man kan göra det här på artificiell väg så skulle man kunna få en väldigt snabb nödlösning om det blir någon form av akut klimatkris.
Certainly the idea of a dystopian future because of geoengineering to me is much more imaginable in the context of solar radiation management technologies, because these are deliberate intrusions into the functioning of the Earth system.
Solar radiation management, eller solar geoengineering. Det skulle vara som att skapa en sköld runt jorden, eller en sorts global termostat.
Ambitiöst mål, men frågan är ju då hur man ska göra det här.
Och det finns olika idéer. Paul Crutzen, ni vet han Nobelpristagaren som pratade om en plan B. Hans tanke var att man skulle använda militärskepp.
He wrote about sending naval ships into the tropics with their shells loaded with sulfate agents, and they could open fire on the tropical stratosphere. When you look through the literature, you see a lot of this paramilitary approach that you can solve. The way to solve a problem is to shoot at it.
Men den vanligaste idén för implementeringen av solar radiation management och den bilden som de flesta får på näthinnan är nog ändå att släppa ut partiklar med hjälp av flygplan. Faktum är att en av världens kändaste konspirationsteorier bygger på föreställningen att det här redan görs i hemlighet av flera av världens stater. Inte bara för att påverka klimatet, utan också för mind control.
First hands up. How many of you have heard of chemtrails?
Det här är fysikern David Keith igen, fast från en föreläsning. Han berättar att en betydande del av amerikanska folket tror på det här med chemtrails och att det försvårar diskussionen.
There's something like 25% of the US population, I'm not making that up, we have polling data, that believe that the US government is already poisoning the air deliberately from airplanes. And that gives you some sense of how complicated it is to have a conversation, a serious public debate, in a world where that many people think something that strange.
David Keith har blivit lite av ansiktet utåt för geoengineering och i synnerhet för solar radiation management.
Hi there. Thanks for calling.
När vi ringde och snackade med honom om det här så berättade han att det har kostat på för honom personligen att prata om det här. Han har fått väldigt mycket obehagliga reaktioner från chemtrails-lägret.
I mean, the chemtrail stuff is disturbing. I've had, you know, death threats and packages and so on.
Att det är någon överhuvudtaget som håller på med solar radiation management just nu är en myt. Det ska vi vara väldigt tydliga med. Det är på ett teoretiskt plan just nu. Men själva idén att spraya ut partiklar med flygplan, den finns.
You could do it with existing hardware, with commercial aircraft technologies. I think if some major country wanted to deploy solar geoengineering in the stratosphere, you could start deploying in a couple of years. And that's been true for a long time. People have known about this for decades.
Men för att kunna implementera det här på en riktigt stor skala så skulle man troligen behöva bygga helt nya flygplan som har bättre förmåga att flyga så högt upp som 20 kilometer under längre perioder och som lättare klarar lasten av tekniken som ska användas för att spraya ut den här svaveldioxiden. I en studie från Harvard från 2018 så har man föreställt sig det här. De här nya flygplanen kallar de för SAIL, Stratospheric Aerosol Injection Lofter. De skulle påminna om ett vanligt, smalare passagerarflygplan men med dubbelt så vid vingbredd och med 4 istället för 2 motorer. De föreställer sig på sikt en flotta på upp till 95 flygplan som gör totalt 60 000 flygningar om året.
The fleet would spread hundreds of thousands of tons of sulfur dioxide into the stratosphere every year.
På 15 år så tänker man sig att jordens medeltemperatur skulle kunna sjunka med 0,3 grader.
Even the people who most hate this idea, who think we should never talk about it, All the climate scientists I've ever met agree that if you put aerosol in the stratosphere, it reduces radio forcing and cools the climate.
Sen är det ju så att vi, som sagt, redan ändrar klimatet genom att släppa ut partiklar i atmosfären.
And after all, it's not at all theoretical that humans would alter the climate by aerosols. That's what we already do with air pollution.
David Keith är väldigt tydlig med att om det här någonsin ska användas så ska det användas samtidigt som vi gör allt annat. Alltså att vi fortsätter minska utsläppen, ändra våra levnadsvanor och på det använder solar radiation management.
Thinking honestly about the fact that there's all those things and in combination we really could really bring the world back towards pre-industrial temperatures and carbon dioxide concentrations in a century or century and a half. I think that is a fundamentally hopeful goal, and it's more hopeful than just saying that we will do our best to cut emissions and suffer the consequences.
Det är David Keith och hans forskargrupp på Harvard som planerar att genomföra ett solar radiation management experiment i Kiruna nu i sommar 2021.
Närmare bestämt vid rymdbasen S-Range.
Det forskargruppen från Harvard vill göra på rymdbasen S-Range utanför Kiruna är att släppa upp en ballong med utrustning för klimatmanipulering 2 mil upp i stratosfären.
Inga partiklar kommer att släppas ut i det här experimentet.
So we're not, wouldn't be releasing any material.
Utan Keith och hans kollegor vill skicka upp en ballong i stratosfären för att kolla hur tekniken skulle kunna fungera.
Does our hardware work? Does the batteries work? We have little propellers that can kind of drag the balloon at a meter or two per second kind of walking speed.
Men på sikt så vill man göra fler flygningar och släppa ut lite svaveldioxid för att lära sig mer om stratosfärens fysik och hur partiklarna rör sig där uppe.
Controlled plumes in the stratosphere and measure the way the aerosols interact with each other. And that would just be one little piece of improving our understanding of the way aerosols work in the stratosphere that would in turn reduce some of the uncertainty about these solar geoengineering technologies in the stratosphere.
Ett av de starkaste argumenten för solar radiation management är att klimatmodellerna ger ett väldigt lovande resultat. Det är framförallt därför som David Keith tycker att vi åtminstone borde forska på det här och inte räkna bort det som ett verktyg i verktygslådan för att hantera den globala uppvärmningen.
So they really do show that if this was done in a way that was aiming to be pretty uniform north to south, done with these stratospheric particles, that you could reduce many of the most concerning climate risks, extreme temperatures, changes in water availability, etc., and do that pretty evenly without making any big regions worse off.
Så, som sagt, solar radiation management skulle i teorin kunna hjälpa oss att undvika flera av de värsta fallscenarier som vi har målat upp i våra avsnitt. Men...
Of course, the big question is, are we wrong? That might not be true.
Modellerna kan ha fel. Eller åtminstone vara alldeles för trubbiga för att förutse alla konsekvenser som solar radiation management skulle kunna få, framförallt regionalt. Och många ser det som att man öppnar en sorts Pandoras ask när man ens pratar om det här. Och att man legitimerar någonting som är potentiellt katastrofalt genom att ens forska på det. Kanske var det därför som Johanna Sandahl från Naturskyddsföreningen sa så här i Ekot i februari 2021 angående David Keats planerade experiment i Kiruna.
Det går liksom inte att isolera det här försöket från det övergripande syftet, vilket är en utveckling av en exceptionellt farlig teknologi.
Det finns ganska goda skäl till varför Naturskyddsföreningen och andra beskriver solar radiation management som en exceptionellt farlig teknologi.
Konsekvenserna kan bli många, så vi ska försöka ta dem i tur och ordning. Och vi ska börja med det rent fysiska. Vilket väder vi kan komma att få i en värld med ett ingenjörsmässigt manipulerat himlavalv.
Man kan ju förändra jordens medeltemperatur om man gör det här. Men det finns en massa andra problem som uppstår samtidigt.
Annika Ekman, meteorolog på Stockholms universitet igen.
Och ett konkret exempel är väl kanske att solstrålningen som vi har är den viktigaste energikällan för att få vattenånga i atmosfären. Alltså det är det som det är solstrålning som gör att vi har avdunstning av vattenånga från hav och land. Och det betyder då att ändrar man solstrålningen så kommer vi ändra väldigt mycket när det gäller nederbörden.
Det finns också en risk att med mindre solinstrålning och uppvärmning från solen så skulle vindarna runt jorden också påverkas och förändras.
Så vi skulle kunna tänka oss att monsunen blir mer eller mindre kraftig och kanske startar vid olika och slutar vid olika tidpunkter jämfört med hur det ser ut nu.
David Keith är inne på samma spår. Och framförallt så skulle det här bli ett jätteproblem om man implementerar solar radiation management i stor skala fast i begränsade områden. Typ om man bara skulle införa det på norra halvklotet till exempel, men inte södra.
One thing we understand for sure is if you look at the two hemispheres, north versus south hemisphere, if you just did one hemisphere, then you shift that line of rainfall in the what's called the intertropical convergence zone, and that would make some areas drier and some areas wetter. It would clearly be a bad thing to do.
Intertropiska konvergenszonen som David Keith pratar om här, det är ett lågtrycksbälte som går längs ekvatorn. Och kort sagt så kan man väl säga att den påverkar torra och blöta årstider för länder längs ekvatorn. Sätter man det här ur spel så skulle vissa områden bli mycket torrare och andra få mer extrem nederbörd.
Monsunen påverkar ju miljontals med människor i till exempel Asien. Och det skulle kunna ha då stora effekter på jordbruk och allmänt livsnödvändiga faktorer. Så att, ja.
Ett land som Indien till exempel är extremt beroende av monsuner. 42% av befolkningen jobbar inom jordbruk.
There's a major catastrophic failure of the Indian monsoon that leads to millions of people dying of starvation in the subcontinent.
Torka och översvämningar på flera håll i världen. Och då undrar man ju hur vi får det här i Sverige.
Det kan man ju förstås inte veta säkert, men Annika Ekman gör en kvalificerad gissning.
Så om vi tänker på våra breddgrader och Sverige då, så att den här växthusgaseffekten, den är ju då, den påverkar temperaturen i Sverige hela året och hela dygnet. Medan om vi förändrar solstrålningen så skulle vi se den effekten framförallt på sommaren när vi har väldigt mycket solljus. Och det skulle vara ganska specifikt då för höga latituder som Sverige. Att vi skulle få en mer diffus sommar. Vi skulle liksom se mindre av solen på sommaren.
Kallare klimat globalt är ju bara ett snitt. Lokalt så kan temperaturerna skifta ganska mycket.
You could certainly produce a range of regional weather effects following an injection into the stratosphere. And these might not be desirable. And they certainly would not be controllable.
Mike Hume, professor i humangeografi på Cambridge University, tänker sig att en tydlig konsekvens för Sverige skulle kunna vara otroligt långa vintrar.
Well, you know, what would happen if suddenly Sweden had four successive severe winters that extended into June?
Usch, fy fan.
Well, you just got to bear the consequences of this in the name of the public global benefit. Global temperatures come down, which is a good thing, but you in Sweden, you've just now got to endure a much more severe winter regime.
Det kanske blir lite som i filmen Snowpiercer.
7 years ago the world ended. Snowpiercer har ju blivit en serie på Netflix nu också.
First, the weather changed. In the final days of the freeze, the rich retreated to an ark.
It was about a billionaire who tried to cool the earth, but he cooled it too much. And he turned it into a snowball earth. And the only remnant of humanity was this group that was living on a high-speed train that had to keep moving to keep warm or something. And Snowpiercer became a Hollywood movie, not a great movie, but it was one of these consequences of geoengineering gone awry.
I mean, it's a scenario that's an interesting exercise to go through. I don't think that I would find that difficult to see the plausibility of that happening.
Okej, Snowpiercer-scenariot är lite väl extremt, men en referens kan ju vara hur vulkanutbrott historiskt påverkat klimatet, som vi var inne på tidigare. På 500-talet gjorde flera vulkanutbrott att Europa och Asien upplevde en mindre istid. Och skrifter bevarade från tiden beskriver hur solen sken så svagt att den inte ens kastade någon skugga. Den bysantinska historikern Procopius liknade solens sken vid månens, att den sken utan styrka. Men det finns en annan väldigt tydlig konsekvens av solar radiation management.
Yeah, it changes forever the nature of the world that we've created. Changing the color of the sky.
Ändrar himlens färg.
Ja, alltså mycket tyder på att de här partiklarna skulle göra att himlen aldrig blir riktigt blå igen.
You turn the blue sky milky white.
Istället så skulle vi behöva vänja oss vid att den är konstant lite dimmig och vit.
Och varför skulle det bli så?
Den väldigt korta förklaringen är att himlen är blå för att ljus med olika färger, alltså olika våglängder, sprids på olika sätt när de kommer in i atmosfären. Blått ljus sprids mest och det gör att hela himlen ser blå ut istället för svart som den skulle vara om vi inte hade haft någon atmosfär överhuvudtaget. Men om det är större partiklar i luften, vattenånga som gör moln eller den här sortens partiklar, så får de ljuset att spridas på ett helt annat sätt och det gör att det blir vitt och disigt istället. Dessutom så finns det en risk att vi skulle se mycket färre stjärnor på natten på grund av det här diset.
Inte så många romantiska kvällar ute i skärgården.
You'd end stargazing. You wouldn't be able to see the Milky Way. You wouldn't be able to have ground-based astronomy anymore.
And then there's also the risk of unknown unknowns.
Det här är Holly Jean Buck, professor i miljö och hållbarhet vid universitetet i Buffalo. Och faktiskt gammal student i Lund. Hon flaggar för att det fortfarande är väldigt mycket som vi inte vet om konsekvenserna av mindre och svagare solljus.
I mean, would there be ecological complications from changing the amount of and type of sunlight coming to Earth? Something that we don't expect relating to how plants or the biosphere works.
Faktum är att Pinatubos utbrott 1991 påverkade växtligheten negativt. Och dessutom skadades ozonlagret, något som också skulle kunna vara en risk med solar radiation management.
This is why people argue for more robust research to try to catch some of these before we embark on this path.
Så det finns stora risker att vädret påverkas på ofördelaktiga sätt när man är inne och meckar med klimatsystemen. Och av den här anledningen så regleras geoengineering hårt av flera internationella avtal, däribland av konventionen om biologisk mångfald. Men föreställer en framtid där det här behöver användas som det sista och enda alternativet vi har kvar för att motverka en katastrofal global uppvärmning. Då uppstår nästa stora problem. Hur den här tekniken i så fall skulle behöva hanteras politiskt om den någonsin blir aktuell för användning.
Who are the winners and who are the losers of these other variety of effects?
Tänk att typ Holland eller något inser att världens isar smälter så snabbt att hela landet kommer att vara under vatten om ett antal decennier. Paniken bland landets ledare ökar och känslan är:
vi måste agera nu, vi har inte tid att vänta på långsamma internationella förhandlingar. Vi agerar nu själva istället, oavsett vad alla andra länder tänker och gör. Och det är ju såklart, det skulle ju vara ett skräckscenario.
And let's say the worst case would be it's implemented by a group of powerful nations that has not got a global mandate from all nations.
Mike Hume tänker sig alltså ett värsta fallscenario där världen är splittrad kring att införa det här. Han föreställer sig en framtid där FNs säkerhetsråd får ansvar för frågan i frånvaro av en global världsregering. De håller ett möte och debatterar om solar radiation management ska införas för att motverka klimatkrisen.
They voted by 10-5 in order to go ahead.
En majoritet röstar alltså för.
But there were 5 nations on the Security Council who disagreed. However, it was a clear majority, so the technology went ahead and started pumping. 3 years after pumping, global temperatures could detectably be seen to be lower than they would otherwise have been without these injections.
Åren går. Frågan blir kanske mindre och mindre aktuell.
And it was being claimed that this was a good form of intervention that could regulate global temperature.
Det verkar som att beslutet ändå var rätt.
Men sen händer något.
Ovanliga, kraftiga oväder börjar ske.
In the fourth year, one saw a series of regional anomalies linked to a very unusual El Niño. An El Niño that was unrecognizable from any historical analogs.
Okej, El Niño. Toril, kan du bara dra kort vad det är för någonting?
Det är ett väderfenomen som händer när passadvindarna över södra delen av Stilla havet blir svagare eller helt försvinner under en period. Det här gör att vädret blir helt annorlunda i stora delar av världen. Till exempel så blir Australien, Indonesien och Indien torrare och det kan bli stora skogsbränder. Medan Sydamerika kan drabbas av regnoväder och översvämningar.
Så det är typ som att Golfströmmen plötsligt skulle slås av och vara borta ett år?
Ja, precis så. Och i Mike Humes framtidsscenario så kan den här sortens störningar komma ske lite varstans några år efter att solar radiation management har börjat användas.
So it created drought in Australia and India, floods in California and Kenya of a magnitude that we hadn't seen in the historical record.
De länder som drabbas hårdast av de här extrema väderfenomenen, de drivs till att säga ifrån och protestera.
In order to suspend the solar radiation management immediately. And this led to an unresolvable conflict between the members on the Security Council. Some wanting to continue, to say it was too soon to stop. We needed to keep going for another 5 years to really see the benefits.
Det blir en olöslig splittring mellan länderna som ser fördelar med den här tekniken och kanske inte ens tror att det är den som ligger bakom de här väderfenomenen. Och länderna som ser konsekvenser i deras regioner och skyller på solar radiation management.
And the world polarized into two groups, one led by China, one led by the European Union.
Politiska relationer mellan öst och väst avbryts och det blir ett omfattande handelskrig som sen eskalerar.
And then eventually because there was no resolution it led on to military conflict because the Chinese speaking on behalf of those nations who were suffering from the consequences said that it was intolerable that the richer western nations should impose their will on the rest of the planet. And so geoengineering through SRM led the world in less than a decade into a global war.
I värsta fall så kan alltså svårigheterna med att implementera det här på ett ansvarsfullt sätt resultera i så stora sprickor i världssamfundet att det blir krig, kanske till och med världskrig. Faktum är att det är en konsekvens som i princip alla som vi har pratat med har lyft fram. Ett inbyggt problem med det här det är ju att man inte skulle kunna veta med 100% säkerhet om de här extremväderna som potentiellt skulle börja inträffa på vissa platser har med geoengineering eller med naturliga variationer att göra. Men har vi solar radiation management på plats och dessutom en dispyt kring tekniken, då har vi ett recept för militär konflikt. Fingerpekandet kommer aldrig att ta slut. Som den amerikanska aktivisten och författaren Bill McKibben skrev i en kulturartikel i Dagens Nyheter i mars 2021.
Det är också värt att hålla i minnet att vem som än applicerar ingenjörskonst på himlavalvet så kommer den någon att få skulden för varje framtida väderkatastrof.
So we here end up in a situation where the geopolitics of climate change rather than becoming easier to deal with has actually become harder to deal with because of solar radiation management.
Så för att det ska funka rent politiskt så kommer det krävas ett globalt konsensus och dessutom en stark global reglering av den här tekniken.
Och vi kommer behöva göra det här under lång tid för att effekten ska hålla i sig. Efter vulkanutbrottet på Filippinerna 1991 så kyldes jorden ner med en halv grad. Men det här varade bara under ett par år. Sen så försvann partiklarna ur stratosfären och uppvärmningen började ske normalt igen. Samma sak skulle hända med solar radiation management.
It has to be constant for decades to have an effect, right? It has to be something that's very stable for a long amount of time.
But if at some point in the future we decided this was not a very good idea.
Det här är ytterligare en knäckfråga.
How could we extricate ourselves from the experiment.
När vi väl har börjat, hur skulle vi då kunna sluta?
Det kanske låter helt okomplicerat, men det visar sig att det är just det här som skulle kunna bli som mest dramatiskt.
I think solar geoengineering is more dangerous from an existential risk perspective because it carries a few unique risks.
Och en av de unika riskerna är det som kallas
a termination shock or a termination effect.
I den vetenskapliga litteraturen så beskrivs termination shock som det absolut värsta scenariot. Det innebär att om vi slutar med solar radiation management så kommer det här problemet som tekniken försökte lösa från början, alltså den globala uppvärmningen, det problemet skulle istället förstärkas och snabbas på.
If for some reason the solar geoengineering intervention had been running for many decades and was suddenly interrupted, for example by a war or some type of decision to discontinue doing it, then the warming that had been suppressed would happen very rapidly, far too rapid for society or different species to adapt to that rate of warming.
Den här tekniken fungerar ju som en sköld som hindrar solljuset från att komma in. Men koldioxiden finns ju kvar och kanske till och med ökar under tiden. Och den har ju samma förmåga att fånga upp värme. Så även om man lyckas sänka temperaturen tillfälligt så kommer ju den här värmande effekten att slå till i samma ögonblick som skölden försvinner. Anthony Jones, som forskar om klimatmodeller, säger så här i podden Flash Forward.
And this basically means that you get all of your climate change within 5 or 10 years, and this means like 3 or 4 degrees warming within 5 or 10 years, depending on how much geoengineering you were doing at the time, and this is rather worrying.
Det skulle bli som de mardrömmarna som målades upp i vårt avsnitt Den kommande hettan, fast på steroider.
That could be damaging. Would definitely be damaging.
Men det finns en annan farhåga, att världen hamnar i en sorts gisslansituation. Man kan tänka sig att vi börjar med solar radiation management, men inser att det var en dålig idé. Att det gör mer skada än nytta. I den situationen kanske vi kommer känna oss tvingade att fortsätta på grund av rädslan för just en sån här termination shock.
If you imagine that you're even a country that originally had opposed implementation, once the technologies are being used, it's in all countries' interest to avoid such a termination.
Could we reverse it? Or actually, are we committing ourselves to an irreversible, indefinite form of technological intrusion into the stratosphere? So these are all questions that I think warrant very careful and widespread public deliberation.
Sen ska man komma ihåg att alla problemen som orsakas av mer koldioxid i atmosfären inte handlar om värme. Även om en sån här teknik skulle fungera och sänka temperaturen.
And that's very important because it doesn't address all of climate impacts. Like ocean acidification is related to the CO2 concentrations in the atmosphere. So you can block these temperature impacts a bit, but the oceans will still be acidifying, which is a tremendous disaster. So it's not a permanent solution. It can really only be something to temporarily reduce some of the impacts like heat waves and so forth.
Problemen med att haven blir surare skulle fortsätta. De beror på koldioxiden, men inte på värmen. Så ett lite kallare klimat skulle till exempel antagligen inte kunna rädda korallreven. Och inte heller en massa andra arter som riskerar att dö på grund av det surare vattnet. Och ett annat potentiellt problem med att släppa in mindre solljus är att om mer och mer av vår el ska drivas av solpaneler så kommer en teknik som gör solljuset permanent svagare också minska deras effekt.
Så potentiellt så kan det här förbättra en del av klimathotet och försvåra en annan.
Ja, men precis.
So I think that's kind of many people's worst case scenario is that we have solar geoengineering without mitigation. There's many people trying to think about how to prevent that, but I don't think we know how to prevent it yet.
Så det är massa problem som kvarstår även om blockerat solljus kanske hjälper oss att nå 1,5 graders målet snabbare.
Geoengineering blir ett plåster på såret som utsläppen skapar. Och den här faran gäller inte bara solar geoengineering utan alla ingenjörsmässiga sätt att angripa klimatfrågan.
I think carbon removal has some of the same kind of moral hazard feature that solar geoengineering does, that it allows people to sort of say, we'll clean up our mess later, we'll keep mapping our mess today and we'll just clean it up later. These technologies that act kind of quickly and that fundamentally are band-aids, they don't deal with the root problem.
Faktum är att fossilindustrin idag står bakom flera av de investeringar som görs i carbon capture and storage och carbon removal. Och det är väl inget fel i sig att de här företagen satsar på att städa upp efter sig. Men problemet är ju om det resulterar i att man struntar i att minska utsläppen överlag.
Och det här problemet görs värre av att retoriken kring nollutsläpp idag inte gör det tydligt hur man ska nå dit.
So there's two versions of net zero, right?
Målet med nollutsläpp kan ju nås på olika sätt. Det ena är att vi så långt det går fasar ut fossilindustrin. Men det andra är att vi fortsätter med business as usual.
En hög grad av utsläpp men uppstädning efteråt.
That's one version and it still involves fossil fuels as a key part of our society. But net zero, the language of net zero, doesn't make it clear which of those versions we're heading towards. And anyway, this focus on emissions really allows us to skip over the question of producing fossil fuels. I mean, really the question should be not just how do we get emissions to zero, but how do we phase out fossil fuel production at the source? So we can't really talk about any of these things without that as well.
Och ökar fokuset på att lösa klimatfrågan framförallt på teknisk väg, öppnas också dörrarna för helt nya marknader.
Clearly it's a plausible scenario that these technologies could be patented.
För 10 år sedan skulle en forskargrupp genomföra ett experiment i Storbritannien där man skulle fästa en stor slang till en ballong och skicka upp den 1 kilometer upp i luften. Där skulle slangen släppa ut helt vanlig vattenånga. Poängen var att testa om själva leveranstekniken för solar radiation management skulle funka. Men testet ställdes in när forskningsledaren fick veta att 2 av forskarna i hans team hade tagit patent på den här tekniken.
And this created a further wave of criticism that here were 2 scientists who, in principle at least, were seeing an opportunity to take private benefit out of this technology.
Det startade en stor debatt om etiken i det här. Ska det verkligen vara möjligt för en forskare att ha ett ekonomiskt intresse i en teknik som potentiellt kan få global påverkan?
I mean, one of the consequences of that controversy 10 years ago was to a number of institutions and individuals established an informal group to look at, well, what are the principles of governance?
Den här expertgruppen kollade på frågan, slog fast att det här inte var okej och införde en sorts etikkod för forskare.
It's a voluntary code, if you will, but part of that voluntary code would be that any of the technologies that are developed as part of a research program would be publicly owned, that they would not be subject to private patents.
Och det här låter ju bra, men
this doesn't have any legal force, either nationally or internationally. It's a voluntary code. It's got no legal force. If individuals still wanted to take out a private patent on a particular element of this technology, there's nothing, to my knowledge, in law that would prevent them from doing so.
Om till exempel solar radiation management en dag skulle bli verklighet, så skulle det behöva byggas upp en helt ny global infrastruktur för att hålla igång det.
One could also think about what is the industrial infrastructure that would be needed in order to be injecting massive quantities of particulate into the stratosphere year after year after year after year. This is not just a one-off.
Uppbyggnaden av den här industriella infrastrukturen över hela världen som Mike pratar om kan i sin tur bli en stor affärsmöjlighet för stora företag och investerare.
What are the industrial interests that underlie that infrastructure?
Och där kan antingen fossilindustrin slås in, eller så tillkommer det bara nya, lika mäktiga kluster av företag. Företag som då kommer att ha ett ekonomiskt intresse av att den här tekniken ska fortsätta användas under lång tid, istället för att lösa de verkliga problemen bakom klimatkrisen.
Are you in effect replacing one powerful vested industrial interest, i.e. fossil fuels, with a new potentially very powerful industrial conglomerate that have poured billions of dollars into this new infrastructure. Depending on, again, how one would implement that, some would say, well, this would not be a private venture, this would be publicly owned. Okay, well, who's doing the public owning of this, and what sort of scrutiny do these public ownerships come under from democracy?
Så hur ska vi förhålla oss till geoengineering? Det kan lösa några mänsklighetens ödesfrågor, men kan också i värsta fall leda till oanade konsekvenser för klimatet och geopolitiska konflikter.
I think that the role of these technologies could be to forestall some of these climate tipping points while we reconfigure pretty much everything about our way of life, from the spatialities of how we live to our buildings, that's a tremendous amount of infrastructure that needs to be changed, to our food systems. I mean, this transformation involves pretty much everything, right? And if we could have a few more decades to enact it, that could be amazing. It could really stop a lot of climate suffering. But the danger of, you know, just using this as kind of the idea of a stopgap without following through with all that transformative change is very clear, very present.
Vi har inte stött på någon som föreslår geoengineering som den enda lösningen på klimatproblemen, utan de som är positiva till det ser det som ett stöd som hjälper oss att hantera klimatförändringarna snabbare. Och frågan är då om det ändå inte är motiverat att åtminstone fortsätta forska på möjligheterna att använda sig av till exempel solar radiation management.
Humans don't make good decisions when they suppress knowledge and avoid conversations. So the underlying ability to do this is real. It won't go away. The question is, do we give the next generation some more knowledge about what the risks are and start serious conversations about how to govern it?
Dessutom är idén om geoengineering tillräckligt etablerad just nu att det kommer att vara svårt att hindra den från att utvecklas på något sätt av någon aktör som en regering eller ett företag. Enligt David Keith kan vi inte bara blunda, hålla för öronen och hoppas att de här teknikerna kommer att försvinna.
And I think the thing we could be confident about is if we agree that we will not discuss this, that doesn't mean it won't happen. Some government facing a huge heat wave may still do this, but then they'll do it without the scientific studies and without the discussion about government.
Fast det finns en risk med mer forskning.
Så det blir ett moment 22. Att få mer kunskap eller tillräckligt bra kunskap om de teknikerna får man bara genom fullskaliga experiment. Småskaliga experiment ger ingenting. Och har vi fullskaliga experiment, då har vi implementerat det i praktiken också.
En annan grej som flera som vi har pratat med har tagit upp är tonen i debatten kring klimatförändringarna. Just nu så hör vi ofta att det är så otroligt bråttom. Att varje år som går är ett förlorat år i kampen mot klimatförändringar. Och även om det stämmer att klimatforskarnas modeller visar att vårt förändringsarbete går för långsamt, så riskerar den här typen av retorik att leda tankarna fel.
So I think the emergency framing for climate is terrible because climate is a long-term situation. We're going to be dealing with this for the rest of our lifetimes and our children's lifetimes. It's not going away. So how can it be an emergency? I mean, it's something that demands very careful planning. We have to build new infrastructure that will be around for decades. So that's not something that you do in an emergency. Emergency framing for climate just pushes us towards things like solar geoengineering instead of thinking about the long-term response over the rest of the century.
Ytterligare en invändning mot att sätta sin tilltro till geoengineering är att det på ett sätt är andra sidan av samma mynt som gjorde att vi hamnade i den här situationen från början. Människans tendens att vilja kontrollera allting, att bemästra och tämja naturen.
It is human nature to try to control what you can control. But it's kind of a perversion of that to think that you could go to the planetary level easily or quickly or with no consequences.
Och enligt James Fleming så finns det en grupp som är extra svag för den här typen av lösningar.
It's kind of like the male superhero planetary savior attitude, that most of the people doing this are Western educated, industrial rich and democratic people. That means they're weird. There's an acronym called WEIRD.
Idén om att härma ett vulkanutbrott kan ju ses som ett ganska extremt exempel på mänsklig hybris.
I don't think you should try to make a volcano, especially if you're not nature. And if you don't know really what you're doing, don't try to make a volcano unless you're nature or a deity.
Det finns en antik grekisk myt som illustrerar det här och som James Fleming brukar berätta om när han föreläser om de här frågorna. Den handlar om Phaeton.
The son of Helios, the sun chariot driver.
En dag frågar Phaeton sin pappa, solguden Helios, om han får låna solvagnen.
And Helios hesitated for a moment, didn't think it was a good idea. But he said, okay, go ahead, but hold on to the horses really tightly.
Phaeton sätter sig i vagnen, tar tag i tömmarna.
And they sensed that he was inexperienced, he was a lightweight. And they took off, they went all over the sky.
Det blir en vansinnesfärd. Phaeton har svårt att kontrollera vagnen. När han försöker åka närmare jorden för att imponera på sina vänner börjar delar av jorden brinna. Stora landmassor bränns till öken. Situationen blir så pass pressad och extrem att gudarnas konung Zeus beslutar sig för att skjuta ner Phaeton och vagnen.
And he fell to the into the sea. And he's known as one of the disgracers, one of the four disgracers of classical mythology, for trying to do something like control the sun. And I use that myth to kind of frame the idea that blocking out the sunshine or controlling the amount of heat that we get from space is really an overreach. It's really kind of a mythological mistake that we can't forget about.
Come fly with me, let's fly away.
P3 Dystopia är slut för idag.
Stort tack till vår medproducent och medskribent av manus, Amorina Alsell.
Tekniker, det var Johan Hörnqvist.
Källförteckning till det här och till alla andra avsnitt hittar du på sverigesradio.se/dystopia.
Gå med i vår Facebookgrupp P3 Dystopia Eftersnack för att diskutera det här eller våra andra avsnitt.
Det här programmet gjordes våren 2021 av mig, Fredde Rammel,
Toril Kornfeldt
och Viktor Lövgren.
Vi hörs. Come fly with me, let's take off in the blue. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.